Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningsson, och min goda vän Oskar Ryd. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella branscherna. Idag så sitter vi tillsammans med en av Västerbottens allra främsta slöjdare. Han tillverkar egna objekt, håller workshops och föreläser inom området. Och även om hans varumärke är Sur-Olle så kan vi borga för att vi sitter här med en person som är så långt ifrån sur som det går. Varmt välkommen till Kreativa Norrland, Jörgen Jögge Sundqvist.
Tack ska du ha.
Vi sänder ju idag faktiskt från ditt kök här i Kasamark. Så otroligt hemtrevligt att få komma hit. Det känns som att det börjar för bra stämning i podden idag.
Ja, men det är ju för att det är slöjdat kök.
Definitivt.
Handhyvlade paneler på väggarna och tandgjort bord och lite grann sådana saker.
Det är så mycket saker man vill upptäcka i det här köket. Man kan liksom gå runt och hitta nya grejer. Har du koll på alla detaljer här inne?
Ja, det har jag nog. Och det är ju en av liksom slöjdens grunder. Det där att vara med från början till slut och veta vad man har. Det är en sån känsla som finns i det här huset. För det är ju en gammal Västerbottensgård som är renoverad. Så ursprunget är från 1824. Men vi strippar ju den stort sett ner på bara timret. Alltså till och med taket togs bort. Och sen byggde vi tillbaka det som gick att återanvända. Och så moderniserade vi så. Sen varenda skrymslövråd. Det man kommer ihåg vet man ju hur det är gjort. Och det är en ganska skön känsla att känna att ja, jag vet hur det ser ut överallt.
Var det jobbigt det där att ta bort? Alltså, funderar ni på att behålla en del saker? Eller hur gör man en avvägning?
Jättesvåra beslut. Men jag kan ju trä. Så jag kunde ju liksom bedöma en panel som såg ganska dålig ut från början. Kunde jag ta några tilltag i och säga att ja, men det är bara första millimetern som är dålig. Den här är bra. För jag såg att det var tätvuxet. Det var mycket hög andel harts. Så det där kommer hålla i 100 år till. Men sen fanns det annat då som var tvungen att byta ut. Och reparera och fixa och sådär. Så är det ju alltid.
Också häftigt att allting har en historia. Mm. Det finns ett narrativ i alla objekt här inne.
Ja, precis. Och vi hittar lite tack vare grannen hittar vi en gammal brandförsäkring från 1874. Som sa att kåken var uppförd 50 år tidigare. Så då fick vi en datering. Och så fick vi namnen på de tre bröderna som hade byggt varsin Västerbottensgård här. På Hammarn som det här stället heter.
Ja, det är en förmån. Tack för att vi får komma hit, verkligen.
Vi brukar börja de här poddavsnitten med en faktaruta, så vi kör även idag. Fullständigt namn.
Ja, jag heter ju Jörgen Sundqvist, men alltså, jag uppväxte i Vilhelmina och där kallades alla som heter Jörgen för Jögge. Och sen när jag skulle börja släppa musik så var jag tvungen att ta ett beslut. Ska jag heta Jörgen eller ska jag heta Jögge? Och då blev det, jag menar, alla kallar mig Jögge och jag identifierar mig med det. Så då blev det Jögge Sundqvist, helt enkelt.
Ålder?
Jag är 64 nu faktiskt.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Ja, det är svårt att säga. Men ganska pratig, en kreativ, kanske. En del kallar mig kulturell och det är jag nog ganska kulturell. För jag läser mycket böcker. Och älskar skönlitteratur, så det är mina andra personer. Jag älskar musik. Jag är Spotify-knarkare, brukar jag säga.
Är det någon speciell genre eller är det bara...
Jag är ganska bred faktiskt, men alltså jag börjar ju med pop och rock. Så att det är allt från ganska skitig blues till Viagra Boys. Och också ambient musik som Brian Eno och Steve Reich och sånt. Så att det är mycket däremellan. Men ni hörde Soul i verkstaden.
Ja, det var mysigt. Ja. Vi kom in i verkstaden och då låg liksom... Man ville ju hänga i din verkstad också, ja. Känner jag mycket på grund av musik också.
Men jag brukar säga att svaret på det där, det är... Ja, jag gillar all bra musik. Ja. Det var väl uttalande.
Rimligt. Det är härligt.
Ja. Ja, precis.
Var är hemma för dig?
Det här är hemma för mig. Absolut. Det här är hemma för mig.
Vad är kreativitet för dig?
Ja, det är nog en slags kreativitet, och en undersökande process som är kopplad till uttryck. Alltså där du vill spegla någonting du känner inom dig eller som du vill förmedla till någon annan som du själv tycker om och vill förmedla i form av något uttryck. Ja, men det kan ju vara så många uttryck, men det måste liksom svara mot en lust att förmedla någonting som du själv känner, och det där är ju ganska svårgripbart. Men när du går igång där och får den här utforskande, du vet när tiden försvinner och så sitter du bara där och timmarna går och du kan inte sluta och ska bara göra någonting som är underbart, då är du ju inne i en process där du får möta ett material, du får möta en funktion i mitt fall då, ett uttryck, en konstnärlighet i uttrycket, och i mitt fall också en tradition där du möter också en dåtid liksom. När du gör saker i modern tid i trä så får du alltid ha en tradition med dig som var, hur har man löst de här problemen tidigare, och den där utmaningen tycker jag är, ger en kreativitet hos mig faktiskt.
Vi pratade tidigare där ute lite grann om din pappa, och du avslöjade att det var en historia som inte så många kände till.
Jo, men pappa har ju blivit en, vad ska man kalla det, en slöjdikon i världen faktiskt. Han är liksom the godfather of slöjd, kallar man honom för. Och det kommer sig att han släppte en bok på svenska som heter Tälja med kniv och yxa, slutet på 70-talet. Och den blev sen 1990 översatt till amerikanska och kallades Swedish Carving Techniques. De gav samtidigt ut en video med mig. Det här är på Thornton Press, ett av de största bolagen i USA, är det förläggarna i USA. Så headlinen var "If you read the father's book, now see his son on video." Det skrattar vi mycket åt. Det var så här lite kul. Men då, och den boken sålde slut. Det var inte jättestor upplaga, för slöjd är ju liksom inte alls lika stor som översnickeriet, men sen när efter åren så när böcker började säljas på eBay så gick den för 3-4 tusen kronor. Ja, så folk verkligen liksom försökte få tag på den. Och då får man ju tänka sig att liksom vi har kanske 20 miljoner människor i världen som håller på med trä, och kanske 1% av dem håller på med slöjd, alltså täljer med kniv och yxa och jobbar i färskvirke och allt det där. Green woodworking kallas det också på engelska. Men sen då i samband med att jag gav ut filmen om min pappa, Skeden, skålen och kniven, en dokumentär om Ville Sundqvist, så hörde jag av mig till Toronto Press och då gav de ut den här igen. Och den har ju sålt bra efter det också. Så han har ju ett grundmurat rykte runt om i världen som slöjdare, så att säga. Och orsaken till det var att pappa var alltså utbildad möbelsnickare hos Carl Malmsten. Och Carl Malmsten, det vet inte så många heller, han var mycket på Nordiska museet och tittade på de folkkonstnärliga möbler som fanns där och inspirerades av dem. Och hyllade allmogekulturen, kan man säga, slöjdkulturen. Så mycket av det han har gjort möbelmässigt har liksom tydliga influenser i proportioner och formmässiga element som är plockat från allmogemöbler. Och när min pappa kommer dit som bondpojk från Bjurholm då, kommer dit, så ser han ju att den här mannen, han kan ju tälja. Alltså han satt och gjorde hästar, min pappa, han täljde skedar. Och Carl Malmsten uppmuntrade honom. Och det här var nästan snudd på revolution, för samtidigt så inom möbelsnickarskrået så var kniven ansedd som den lägsta av verktygen. Möbelsnickarens verktyg, det var stämjärnet. Så var liksom skråväsendets sätt att se, och så smal var man på det sättet. Men inte Carl Malmsten. Han såg det här. Så han engagerade min pappa på Kapellagården bland annat, på sommarkurser. Så jag kommer ihåg när vi som familj var där. Jag var 5-6 år. Pappa hade kurs i skedtillverkning på Kapellagården. Så. Och det där boostade nog hans självförtroende att liksom ta tillvara på den slöjdtraditionen som han hade med sig sedan barnsben. Så sen fick han då tjänsten här i Västerbotten 69 som hemslöjdskonsulent. Och då blev han så upprörd, för han såg att de här bönderna i inlandet som skulle bli slöjdare, de kunde inte tälja. De hade redan börjat tappa alla de här greppen som han kunde. Så han sa, jag måste skriva en bok om det här så att den här kunskapen finns kvar. Och skrev den då, och det har ju blivit en, ja, en svensk och internationell klassiker i det här laget, den boken, Tälja med kniv och yxa.
Och numera så finns ju också de här 10 greppen som du och din pappa då, ja, kokade ner till.
Ja, och definierade, ja. För det handlar mycket om det, att liksom ge ord åt någonting, för då finns det helt plötsligt. Så börjar liksom, det är konservöppna greppet och det är saxgreppet och korslagda tumgreppet och sådär. Så att man liksom, för har man inte definierat dem, då är de bara, men de finns på ett helt annat sätt när de får de här rubriceringarna. Så vi har, ja, genom åren ändrat lite på namnen och grejat och sådär och försökt liksom ha det som ett folkbildningsprojekt nästan och lära folk att tälja.
Och vill man lära sig det så kan man ju hitta de här filmerna via Mora kniv. Där du visar de här greppen.
Ja, precis. Vi spelade in dem för ett antal år sedan som heter Swedish Knife Grip Sessions. Så det är alltså 4 kameror som är filmade från olika vinklar, vilket är ganska viktigt om du ska förstå dem, både från sidan, från axeln så att säga, och framifrån. Så att du ska förstå hur de där ganska komplexa rörelserna är gjorda. Och det är ju för att du ska ha kontroll och för att du ska kunna styra formen, ta fram den styrka som du har i kroppen utan att bli allt för ensidig när du täljer. För täljer du bara med ett grepp, då det går ju, men du utnyttjar ju inte alls kniven och kroppen på det sätt du kan göra.
Vilket fint folkbildningsprojekt. Jag undrar, liksom i relation till det, hur är din relation till kulturarv?
Ja, men den är stark, det ska jag säga. Jag månar ju om det, och jag säger inte svenska kulturarvet, jag säger nordeuropeiska självhushållningskulturarvet som vi har. Jag grundar väl det i en föreställning om människan, så det är kopplat till humanismen, ska jag säga, en humanistisk inställning att människan bör klara av att ta hand om sin egen vardag och sin egen verklighet. Och det har vi ju gjort i kanske 25-30 000 år utan elektricitet och internet. Eller hur? Om jag tänker på 1600-talet, då var man jätteduktig på, man kunde alltså garva skinn och sy skor och man kunde ta hand om textila fibrer, linet och spinna och väva tyger och kläder. Man kunde ta ner träden och bygga hus och bygga möblerna. Man tog upp järnmalmen från myrbotten och så tog man fram järnet och smidde av det hela och gjorde hela sin verklighet. Alltså skydda sig från naturkrafterna med de här kunskaperna. Och då är det inte så konstigt att man liksom har ackumulerat ett kunnande. Allt som har funkat, jag har levt kvar. Allt som inte har funkat, ja men det, så det gör vi inte, för det funkar inte. Och det tycker jag är det starkaste kulturarvet vi har. Det är just den kunskapen som slöjden förmedlar. Och slöjd är ju, finns ju på västerbottniskan som slög också. Så man, när jag pratar med Lars-Erik Edlund...
Alltså som är slug då?
Ja, det är besläktat med slug.
Just det.
Så jag träffade ju etymologiprofessorn Lars-Erik Edlund och frågade honom var slöjd kommer ifrån. Då sa han, ja men det ska du vara stolt över för det kommer från Västerbotten. Det är gammalt vikingaspråk, sa han. Okej, sa jag. Besläktat med slug, bekräftade han också. Man sa i Västerbotten säger man aldrig att man är slög. Ja, det betyder praktisk och händig och underfundig, lite kunnig helt enkelt. Utan vi säger att vi är inte oslög, sa han. För vi är så ödmjuk. Och så det där har blivit mitt motto. Det är lite, alltså inte oslög har blivit som ett mantra i mitt slöjdande. Jag har till och med gjort en t-shirt på det med 5 språk.
På tal om språk och slöjd, jag vet att du har jobbat en del för att man ska implementera slöjd som ord i engelskan också. Att det är andra, craft eller handicraft, att det kanske skiljer
sig. Ja, men precis. Och det har ju att göra med den här definitionen och den här stoltheten över det kulturarv vi har. Att slöjd är så pass, skiljer sig så mycket från hantverket. För rent historiskt så tänker man, då sen när man började kunna sälja grejer och det fanns pengar i en annan omfattning, då kunde man ju serietillverka skåp, stolar eller byta sig till det. Och då kunde man ju dela upp produktionsprocessen så att en zinkade, en fixade beslagen, en handhyvlade, en målade. För då går det mycket fortare. Det är ju liksom preindustriell produktion som ledde sen till den industriella revolutionen, den här uppdelningen av arbetsprocessen så att säga. Och det är då det blir hantverk, skulle jag säga. Det är då det blir hantverk. När du själv är med från början till slut, från liksom egentligen träd i mitt fall då, till färdig produkt, då är det slöjd. Och när du jobbar med för hand.
Så det är en förindustrialism på något vis?
Ja, hantverk, det kan man absolut säga. Mm. Verkligen.
Hur blir slöjd på engelska då?
Slöjd. Ja, då är det så här att när jag hade första kursen där 86, då pratade de sig varma om the Swedish slöjd knife, frost, sa de. Frost. Ja, det är ju Morakniven. De hette ju Frost. Eller det fanns många tillverkare där i Mora, K.J. Eriksson bland annat. Och så Frost var ett av de bolagen som numera är Morakniv. Och då stavar de med S-L-O-Y-D, slöjd. Så det använde jag ganska länge, pratade om slöjd. Men sen när min bok då, Slöjda i trä, översattes på Lost Art Press i USA, så sa jag, men vi kan inte skriva bara slöjd med ö. Varför inte? Vi myntar det begreppet. För att det är unikt i förhållande till all annan träbearbetning, så är slöjd slöjd på något sätt. Och de bara, fine, ja visst, det gör vi, inga problem. Så det är lite kul, tycker jag.
Så nu har det tagits in i engelska ordboken?
Ja, jag tycker det. Sen är det frågan om slöjder då, eller slöjder, eller vad kallar man sig? Slöjdare, hur översätter vi det? Slöjdare.
Att slöjda.
Ja.
Slöjda.
To slöj, ja. Det blir lite komplext för att ringa språket vid P1 och höra.
Men är du, när du beskriver själv, säger du i första hand att du är slöjdare, inte konstnär utan mer...
Det finns en jättebra historia på det.
Får höra.
Kör.
2001 skulle jag ställa ut på Västerbottens museum och det var lite nervöst för att då hade jag varit igång kanske 2-3 år och fick producera som en galning, för det är en stor konsthall på länsmuseet. Jag bjöd in också Anja Sundelin och David Sandström och ställa ut tillsammans med mig, för jag klarade inte av det själv. Men jag hade slöjdat säkert 150 föremål, allt från enkla skedar till stolar och skåp och ordtavlor och skulpturer och sånt. Då kom Leif Larsson upp på torsdag kväll, men det sa som var på lördag. Han ville skriva om det i Västerbottens-Kuriren. Och så steg han in där i konsthallen och så sa, ja, vad häftigt. Får du ställa ut på länets största konsthall som konstnär? Det var väl inte dåligt, säger han. Och jag bara stirrar på honom. Konstnär? Jag är ingen konstnär, så jag är slöjdare, säger jag. Och känner mig jätteprovocerad. Och han bara tittar på mig och så säger han, nej, men du ska ju kalla dig konstnär. Du kan ju ta bättre betalt för grejerna, säger han. Och jag blev så fruktansvärt provocerad. Alltså så här, för att det han gjorde, det var att han tog hela min identitet ifrån mig och applicerade ett annat epitet på mig. Så han sa, nej, men du får inte skriva det. Du får inte skriva konstnär, utan jag är slöjdare. Och det där, han var mycket bra skribent. Han skrev ju fantastiska artiklar. Så han tyckte det där var lite intressant. Så då fick jag liksom sätta mig ner och definiera, kanske för första gången intellektuellt, liksom, vad är det som styr att det här är slöjd? Och då satte jag mig själv i ett rum där, som var en verkstad med en huggkubbe i mitten, och så gjorde jag fyra väggar i den verkstaden där vi hade materialväggen, verktygsväggen, traditionsväggen och folkkonstväggen. Och där kunskaperna i de här väggarna som jag har lärt mig genom alla år liksom sände som wifi-signaler till huggkubben hela tiden om hur jag skulle göra saker och ting och vilka val jag skulle göra. Om det krokvuxna materialet eller rakvuxna, lättkluvna materialet. Om alla de här täljgreppen då i verktygsväggen. Om den här långa, ackumulerade traditionskunskapen i traditionsväggen. Och sen det fria konstnärliga som ju finns inom slöjden och folkkonsten också. Det här liksom ohejdade lusten och färgerna och mönstren och allt det som finns. Så då kunde jag liksom baka in det i en helhet där och få honom att förstå att ja, det här är ju inte konst. Det här är, jag har ju helt andra liksom referensramar bakåt. Det finns inte referensramar till konstvärlden överhuvudtaget, utan det finns bara till den folkliga slöjdtraditionen så att säga. Så då fattar ju han varför jag reagerade så mycket som jag gjorde. Om man ska försöka sy ihop det liksom i min skalle så tycker jag den här vardagsslöjden, den här vackra tingen som du omger dig med, om de är handgjorda och gjorda med kärlek och så är det en enorm njutning att ha den funktionaliteten i vardagen. Och där är jag hemskt mycket. Sen gör jag ju också skulpturer liksom som en spin-off av de sakerna. Men just det där att sitta på en handgjord stol som bär upp just dig som du har beställt speciellt av mig och som talar till dig. Det finns en, liksom en kärlek i den där tillverkningen som jag vill åt. Det är liksom under ytan i det handgjorda.
Det finns ju ändå en värdering i det han sa runt om det här, men kanske liksom att ta betalt. Tycker du att slöjden på det viset är underskattad? Så kan man inte säga, men förstår du vad jag menar?
Absolut, jag håller verkligen med dig. Och det har ju varit en del av irritationen att slöjden inte... Vi har inga fakultet på universiteten, vi har liksom inga... Vi har inte de plattformarna, inte de scenerna, inte de gallerierna, ingenting av det där. Trots att det är ett så starkt kulturarv. Och det kan ju reta gallfeber på mig, att folk värderar det på ett helt annat sätt. Så det har varit verkligen en av mina käpphästar, det är att höja slöjdens nivå och vara jämbördig med de andra kulturformerna som konst, musik, teater, litteratur. Ja, men, och slöjden enligt... liksom regionspolitiken så ska den ju ha en egen plattform och får en del pengar för det, men i vanliga folks medvetanden så är den inte riktigt där. Och det har ju att göra med utbildning, säger jag. Alltså det har att göra med att vi har en skola i Dalarna som heter Sätergläntan som håller en internationellt och speciellt i Sverige en jättehög nivå på slöjden och som drivs av hemslöjdsrörelsen. Men jag skulle ju se att det kommer upp på en ännu högre nivå. Alltså typ som man lite har i Norge, i Telemark, i Raulands högskola. Så även om det inte är riktigt bra där heller. Jag skulle gärna se det annorlunda hur man jobbar där. Men då skulle man kanske få upp slöjden på den så här, verkshöjden som den kanske också kräver för att få den respekten. För det håller jag ju med om att det är mycket slöjd som inte har den formmässiga liksom stringensen och känslan i sig och som helt enkelt bygger på att man inte tränar tillräckligt bra. Man har inte problematiserat processerna tillräckligt hårt.
Nästan som att för att den har en funktion så är den mindre värd.
Ja, absolut. Jo, men så är det ju. Så är det ju. Och det där kan störa mig.
Ja, det förstår jag verkligen.
För den högsta glädjen, det är ju när du har ett funktionellt föremål som du bara älskar och vill använda. Ja, precis som bra kläder och bra skor och sådär. Och är det då handgjort så får du ju en speciell känsla med sig. Som berikar vardagen helt enkelt. Så det är min käpphäst kan man säga.
Förstår jag.
Men det är bra, jättebra fråga, för det där är så intressant.
Hur upplever du att det har förändrats bilden av slöjd under den här tiden som du har varit verksam?
Ja, alltså frågan är hur långt man ska backa. Men jag tror att jag ska dra lite omständligare svar på den frågan. För att när slöjden tillhör självhushållet, sen när industrialismen kommer, då blir det liksom hemslöjd. För då produceras det slöjd i samma kunskaps liksom sfär hemma hos folk. Som min farfar, han gjorde skålar och han gjorde åttaslåstolar och sopkvastar och sålde i Bjurholm och kanske i Umeå också. För att dryga ut kassan lite grann, få lite pengar. Då blev det hemslöjd. Slöjd som produceras i hemmen. Och sen när industrialismen börjar slå sönder hela den här självhushållningskulturen, då kommer en hemslöjdsrörelse. Och det här är ju sent 1800-tal. som ser att den här kunskapen är på väg att försvinna. Hoppsan, vi måste liksom bevara den, framförallt på det textila området. Och det var ofta då alltså rikemanskvinnor som såg det här, som startade hemslöjdsföreningar. Den är i Västerbotten är startad 1912 av en kvinna som månade om rotslöjden uppe i Tärna. Så. Och då såg man till att ha kontakter i de övre samhällsskikten. Till och med prins Eugen satt i styrelsen för hemslöjden. Det hette Svenska slöjdföreningen, är ju numera svensk form. Så att man förstår liksom vilken historisk bakgrund det är. Och mitten på 40-talet så fick man då hemslöjdskonsulenter. Staten betala liksom betalda konsulenter för att bevara det här kulturarvet. Och sen i slutet på 70-talet kom det även på hårdslöjdssidan som är trä och metall. Då. Så min pappa var ju en av dem. Så. Och så har liksom politiken varit då för att bevara kulturarvet så att säga. Men det var, för att inte bli för omständlig att svara på din fråga, så det som har hänt på sista tiden, det är ju att den här återbruksmedvetenheten om att vår värld håller på att rasa samman och vi kan inte konsumera så fruktansvärt mycket och förstöra, ta ut så mycket material från jorden så att vi inte har något kvar och bryta ner den, så har ju DIY blivit liksom en stor trend. Så, och då har ju slöjden verkligen följt med på den trenden i nya generationer. Och det har varit så kul. Och via internet så har det ju fullständigt exploderat, skulle jag säga. För helt plötsligt kan du ju sitta och följa någon var som helst i världen och se vad de gör. Och det kunde man ju inte när jag började.
Jag har ju fått se en av de här föreställningarna som du har skapat. Ja. Där jag ändå vill också, så att du drar ju ditt strå till stacken genom att så här, coola eller hotta till slöjden. Så att jag vill nog, alltså den upplevelsen var nog närmare någon form av rockkonsert.
Jo, men alltså, och när jag drog igång då så spelade jag rock'n'roll och hade skivbolag och studio här i Umeå och gav ut rätt mycket andra band då, förutom mitt eget band och min solskiva. Så och kunde ju faktiskt hålla med rätt många om att hemslöjd var lite dammigt, lite pretentiöst och lite präktigt och sådär. Jag tyckte det behövdes. Och det jag såg i den gamla slöjden, det var ju den här folkliga liksom kraften och energin och kreativiteten i den så att säga friare äldre slöjden. Där hade man blommat ut i färger och mönster och man gjorde lite som man ville. Och i Dalarna såg det ut på ett sätt, i Hälsingland ett annat och Västerbotten ett annat. Och, för ni talar om Malå.
Ja, men det som är särskiljer från Västerbotten.
Ja, eller hur? Precis. Och den folkliga friskheten och självförtroendet och det här att göra som man själv ville var ju lite rock'n'roll, tyckte jag. Liksom. Sen upptäckte jag också, då, det är ju egentligen en lång historia, men jag upptäckte att det fanns en koppling mellan rytm och mönster och kroppsarbete. Om man ska spetsa till det, så var det lika häftigt att stå på en scen och damma på en telecaster som det var att stå och hugga med en bila på en huggkubbe. Till bra musik. Förstår du? Det var liksom samma endorfin kick så där att man gick igång. Idag står ju alla på gymmet och kör pass och liksom känner den energin man får av musik. Men det kände jag liksom när jag slöjdade, att taktfast musik, det gav mig jättemycket energi. Så då gjorde jag en föreställning som heter Rockhuvud, som hade premiär i Hultsfreds rockfestival 94. Och sen hade vi 40 spelningar runt om i Sverige med den föreställningen. Och då var det två slöjdare på scenen och fyra musiker. Rockbandet Komeda spelade tillsammans med mig. Och så var det Bett Moen och Tryggve Persson som stod på scenen och spelade, eller slöjdade i takt till musiken. Ja. Och vi hade bilder som Nick Langendoen hade tagit, konstnären. Och vi hade en kostymör, Nina Lindelöf, min fru, var kostymör och gjorde speciella kostymer. Vi hade Åsa Söderberg som koreograf. Så det var en genomarbetad bra föreställning. Ganska abstrakt men otroligt visuell. Fantastiskt ljus av Johan Söderberg också. Och en operascenograf. Till och med det. Ja. Så att vi körde mycket på gymnasium och skolor och hade även konserter och körde den föreställningen där. Och det var ju för att berätta om just den här visuella eller kroppsliga upplevelsen av att jobba med slöjd, med materialen och hur det kan vara liksom en helhetsupplevelse att vara i det där. Det var den röda tråden, kan man säga. Och sen när vi la ner det där, då gick jag och tänkte att det här borde jag kunna göra på något mindre omständligt sätt, alltså själv. Så då hittade jag på den här Rhythm Slide-föreställningen där jag gör en krympburk under 45 minuter live på scenen. Och öppningsminuterna då, där jag från ett ämne sågar, hugger, borrar ur och täljer till ämnet till själva burken för 5 minuter. Då är det Chemical Brothers på I Believe på ganska hög volym. Och så jobbar jag rytm hela tiden. Sen tolas musiken ner och så blir det en berättarföreställning. Jag berättar om det här med slöjden och min pappa och hur jag definierar saker och ting och så, med en massa goda historier helt enkelt. Och så gör jag burken färdig under tiden. Kliver fram en botten och passar in den, och sen ska den krympa fast då i den här färska röret som man sätter in den i. Så att det var en spin-off, kan man säga. Jag brukar nästan säga det, att slöjden är nästan närmare designen på det sättet, eftersom det är funktionella ting. Och man liksom jobbar med materialen och processen bakom och funktionalitet och hur det ska se ut då i slutändan. För jag tycker att form och funktion hänger ihop så mycket, att det är intimt förknippat med varandra.
Din stil, som ju känns väldigt liksom karaktäristisk för dig nu, det är klart, liksom genom åren. Kan du bara liksom kort berätta, hur landade du i den?
Det där är inte så lätt att svara på, men alltså det framförallt handlar om, det är ju den skurna ytan. Alltså skuren på antingen med yxa, bandkniv eller täljkniv eller bildhuggarjärn. Och det livet den ytan får när den är skuren så. Det behövs ju inget sandpapper på. Jag använder ju inte sandpapper överhuvudtaget. Och sen är det någon slags att formen ska växa fram samtidigt som du jobbar. Att, jag skissar mycket och tecknar mycket, men nu tecknar jag och skissar så jag vet vad jag kan göra. Och så mitt mål har alltid varit att integrera någon slags tekniskt kunnande med formen. Att det liksom, man ser dimensionen på bitarna och känner in det medan man jobbar. Så jag kan inte liksom exakt säga hur det kommer att bli, utan det får liksom växa fram efter ett tag. Och det har att göra både med färg och med form och funktion. Och då finns ju egentligen de här 4 väggarna finns ju där. Som du förstår nu, att de ligger där och ljummar. Och sen ska det finnas något för ögat också, eller för tanken och anden, ett mönster eller en sentens eller någonting sånt som står sig över tid. Så det är ofta det, att det ska hålla länge, både formmässigt och funktionellt. Det ska finnas med.
För när jag tittar på den så tänker jag att den är liksom en kombination av någon form av modernt kulturarv, man kan liksom se, men också professionell, kanske så här lekfullhet, eller det är någonting i att, jag tycker att den är väldigt lockande till att man vill skapa själv, för att det är någonting i att den inte är liksom helt perfekt.
Ja, just det, precis. Ja, men jag förstår vad du menar. Precis, och jag gillar det där, jag gillar inte det perfekta, utan jag vill att det ska ha lite grann av slumpens imperfektion ibland i grejerna.
Man kan se att det är skapat av en hand.
Ja,
så.
Ja precis. Det får inte vara för... Det ska vara jävligt bra, det ska vara hållbart och starkt. Sådär, men det ska ha någon slags, vad säger, folkkonstnärlig skevhet. Vi kallar det för allmogeböj ibland. Vilket jag tycker är ett roligt ord. Men det är kul att du ser det. Sen kan ju jag vara otroligt självkritisk. Tycka att jag är alldeles för barnslig ibland. Och tycka att jag liksom tar de här processerna lite för lätt ibland. Så att jag bränner upp en hel del i verkstaden. Och då får jag börja om helt enkelt. Men då har man ju lärt sig någonting. Trängt in i en form. Så jag gör ju en del som är några hästar och lite fåglar och skärbrädor och smörkvin. Där har liksom vissa modeller. De har liksom jobbat igenom en form tillräckligt länge för att säga att ja, men nu är den bra. Det här är en bra form. Men det finns ju trots det variationer inom den. Så, och det är ju det som jag tycker är drivkraften och känslan i det. Att du kan, varje ämne talar tillbaka till mig när jag använder det. Det går aldrig att säga, och det är det som är så roligt med skedarna till exempel, de krokvuxna skedarna, för där vet du aldrig riktigt vilken sked som kommer ut ur den där björken du har tagit ner.
Nej, men och samtidigt så, nu har vi ju förstått då, eftersom vi har varit i en verkstad och tittat, men att det du inte tummar på är funktionen. Den här skeden ska inte gå, det ska liksom följa träet så att den håller i 100 år,
ja,
och inte gå sönder. Och det är ju, då kanske det inte blir exakt den form du hade tänkt, men funktionen går i sådana fall före.
Precis, det var en bra definition. Så om det är någon gång jag skäms, det är ju liksom när en tapp lossnar och inte sitter fast ordentligt eller någon sån där övertid. Då skäms ju jag ögonen ur mig för det. Så det får inte hända bara.
Jag lyssnade i en annan podcast där du deltog. Att du har en lista med alla objekt som du har skapat.
Ja, just det.
Jo. Och att det någonstans uppgår den här listan till över 4 500 olika objekt. Är det någon av dem där som bara sticker ut? Så att det här var extra roligt.
Absolut, det är det definitivt. Och jag har haft utställning nu på Rättviks konsthall och där ställde jag ut en fågelskål som jag gjorde ur en vril. Och vrilen var torr när jag började bearbeta den och jag hade tänkt bara göra en skål av den. Men sen när jag började ta bort trä så ser jag att det finns en gren som är övervallad. Jag vet inte om ni vet vad det betyder, men trädet, vrilen är ju som en knöl som växer ut på trädet och inne i den där knölen så hade det fastnat en gren som hade liksom växt över grenen. Och när jag ser det där så helt plötsligt så är det ett handtag på skålen. Och efter en liten stund till så är det en fågelhals. Så det blir liksom en svan som böjer sig in över sig själv och så blir det ett handtag samtidigt. Så jag kallar den för svansången. Och jag dekorerade den och mönstren blev jättefina och ganska fria och härliga. Och jag har haft den i några år och nu satte jag upp den i Rättvik, några tusen lappar. För jag kände att den här är så bra, den här vill jag nog ha själv. Vad tror ni säljer?
Nej.
Så nu såldes den.
Skålen är i en annan
ägo. Ja, och på ett sätt blir jag rätt lycklig när någon annan har sett det här och vill ha den. För det är priset. Ja, för det finns ju alltid ett pris för allting. Men nu när jag fick reda på det, då var jag ju tvungen att gå och botanisera med mina andra vrilar. Och hittade ett annat ämne också med en fågelhals. Jag tror den stod där inne i verkstaden. Jag har börjat på den bara för att liksom få tillbaka det där objektet igen.
Det kanske svarar på min nästa fråga om det finns något projekt som du så här, drömmer om att få genomföra.
Nej, men det som jag tycker skulle vara ganska roligt, alltså när man blir äldre, det skulle vara faktiskt att försöka integrera det här med att skriva om liksom, de här kreativa processerna, alltså de praktiska processerna. Vad är det för, vad har man för tankar runt omkring liksom helheten i det här? För det är så lätt att man ser det bara som någonting som någon bara gör, men det är ju inte det. Det är ju en del av en mycket större kulturell liksom tillhörighet och massa beslut som tas på grund av massa olika anledningar och att skriva om det. Och då är jag kanske lite stor på mig när jag säger, men lite snudd på filosofiskt, alltså kopplat till det här humanistiska. Och, så jag är inte säker på att jag är den personen som skulle kunna klara av det. Men det skulle vara ett ganska roligt projekt att ge sig in i. Det skulle krävas egentligen flera år. Men jag skrev den här boken Karvsnitt för under pandemin. Och det var jätteroligt att skriva igen. Så jag blev lite sugen på att göra något sånt. Ha något sånt projekt. Man måste ju avsätta tid för det. Och så måste man in i det. För jag har ju jätterespekt för andras liksom utövanden. Så där, som formgivning anlitar jag alltid en formgivare, för att även om jag kan göra något hyfsat själv så jag har stor respekt för liksom hantverkskunnandet, kan man säga, för de som kan saker och ting. Och det är ju likadant med skrivandet, det är ju någonting du måste in i och liksom landa i på något sätt och hitta en tonalitet och ett språk och en egen, ett eget uttryck i det. Så jag vet att det kommer att ta tid, men det ska vara rätt kul att lämna det efter sig också, inte bara föremålen.
Jögge Sundqvist, stort tack för att du gästade Kreativa Norrland.
Bra frågor.
Tack.
Nu fan går jag igång här och börjar tänka på massa grejer.